Du lyssnar på Silverspegeln av Maj-Grete Lerum i översättning av Jakob Arvidsson, uppläst av mig, Kajsa Linderholm. Kapitel 1. Lyster, 8 september 1756. Reina svalde och svalde, men det otäcka djuret kröp högre och högre i bröstet och tänkte visst kväva henne i sin ludna upplåsthet. Hon hade trott hon skulle gråta, skrika och yla eller kanske bara flyta bort med ansiktet dolt i moderns kjol. De hade gråtit mycket, allesammans. Men för Reina verkade det som om tårarna hade torkat in till gråa gyttjepölar i magen. Det var från dessa gyttjepölar det ludna djuret kom. Och nu kröp det ända upp i halsen på henne. I en halvslummer såg hon människor samlas kring det blanka bordet där Marja så många gånger dukat upp med de elegantaste rätter. Idag var inte någon kock från Köpenhamn som skramlade med koppargrytor och burkar där ute i det stora köket. Idag var det bara vildgårdspigorna som kokade kittlarna fulla med fet smörgröt. Och så bar de in öl och färsk mjölk, för nu hade fäbodarna överlåtits till vättarna igen inför hösten. Hon stirrade och såg, letade efter ett ansikte som blev något mer än en grå ritning hon inte kunde läsa. Det gled liksom ihop. Där satt Helena med det röda håret under hustruhättan och Inga-Lill bredvid, klädd i något glänsande mörkgrönt. Bendik hade knäppt händerna i knät och sänkte blicken så att hakan vilade på ett vitt, starkt bröst. Hon såg tvillingarna sitta och vrida sig. De hade stått mitt emot henne under begravningen, men nu försökte de gömma sig bakom den kinesiska skärmen i hörnet av salen och man kunde höra små opassande fnissljud där bak. Karl Martin, som var hennes mors morbror och Marjas son, hade krypit ut ur sin lilla stuga på Oppdal för en gångs skull. Hans ansikte var grått som fuktat papper, men han satt stel i ryggen och blickade ut över församlingen med en skarp blick. Häradshövdingen var här. Prästen Kimber, såklart. Han stod och tömde stop efter stop vid dörren, tillsammans med den nye klockaren Kristen Andersen Berg. Reina kunde läsa mycket i hans unga ansikte, men fann inget av intresse. Det var majoren som hade befälet på förläggningen på Karlsgård. Det glittrade i smyckesliknande dekorationer och blanka epauletter. Hon såg godsherren från Kaupanger och ett par länsmän från bygder längre ut i fjorden. Hon kunde höra dem diskutera. Vem skulle bli länsman här inne nu? För efter mordet på Marja hade storländebonden tagits i förvar, inte i gamle länsmannens källare, utan på dårhuset. Nu harklade sig prästen Kimber, kastade en ängslig blick mot prosten och tog sen till orda. Jag vill be om att vi samlas i en psalm, kära vänner. En psalm till tröst och uppbyggelse i denna svåra tid. Ett mummel steg upp, och över de andra grötiga rösterna steg en klar och vacker sång. Först trodde Reina det var Emmy, som hon visste hade en ljus och kraftig röst. Men denna kunde inte komma från en så liten varelse som Emmy. Den vällde ut, stark och ren, som en flodbäck på våren eller som en våldsam flock sångsvanar i formation mot söder. Hon glömde nästan att sjunga med. Försiktigt vred hon på huvudet, men hon kunde inte se över alla de välvuxna överkropparna som liksom växte upp ur duken och satt där helt tudelade och bar huvuden med slafsande munnar i. Hon kände sig sjuk. Puffade sin bror Benjamin i sidan och han förstod genast. Låt mig följa dig ut, lillan, du ser inte bra ut. Han var 12 år och nästan man. Hon stödde sig mot honom och kände surrandet i huvudet tillta. Var foten sattes ner hade hon ingen kontroll över. Men Benjamin var 2 huvuden längre än hon och 3 år äldre och hon hade en grundmurad tillit till att han kunde hjälpa. Hon hämtade sig inte förrän den tunna septemberluften slog emot ansiktet och även då hade hon problem med att andas. Nu blev Benjamin orolig. Vad är det, Reina? Ska jag hämta mor? Reina? Reina? Hon svävade bort. Visste att snart skulle den trånga mörka tunneln sluta sig helt och ljudet av Benjamins röst skulle tona ut. Hon ville säga att det inte var något farligt, att hon gjort sånt förut. Att hon skulle vakna igen.